Ta en annan ting som går med i dessa upplevelser, det som heter här fred och smärtefrihet. Det är alltid lustbetont när man är i den situationen. Det är förbausende. Det är sån förvirrande till att börja med. De första få dagar efter du är död så är du sån, ja, hur ska jag nå ta henne och vad ska jag nå göra och hur ska jag gebärda mig? Utöver den där förbauselse och den förvirring i de första få dagar så är det hela tiden en vidunderlig fred och södme i den upplevelsen. Den är sensuell och beskrivs med de starkaste bilder som man känner från ett sensuellt liv. Alltså. Rätt ofta gör den det. Vi snakket om mennesker av lys, vi snakket om lysende vesen och att livet passerar revy, och det är en viktig sak. Det kom en dansk psykolog för en månad eller kanske halvannan månad sedan på ett program. Man har något som heter Bondverksted i Danmark. Där kan en vilken som helst borgare i danske kongeriket gå in och laga en film eller ett radioprogram, och de får teknisk hjälp, bistand från experter från den danske radio. Och hvis du har ett tema och du har en drejebok så kan du få laga en film för exempel. Och en kvinna har gått in där och lagt en film om det här som vi står och snackar om. Hon kom på TV i ett glimrande program. Det var verkligen gott. Programmet var på en måte med eget ensidig. Det var bara en kvinna där på förr som du såg inte an på filmen än hennes ansikt som rammet in där. Och hon snackade i en timmes tid och fortalte med ett smil, en södme, en fred, en tolerans som är nästan obeskriven med ord, en timme om dessa här upplevelserna. Och hon nämnde dem alla, den ene efter den andra, och fortalte att det man ellers befattar sig med, för exempel i psykologi, för att vinna insikt i människosinne, är så, alltså det är så gammaldags, alltså. Det är som att byta ut en Volvo lastbil med en trillebår, alltså. Då är vi färdiga med en trillebår och kommer in i en ordentlig och så vidare. Alltså skillnaden är enorm. På samma måte som du har fysioterapeuter som är utdannet på den klassiska modell med anatomi och fysiologi, och tingen hänger samman kausalt i den världen, men så kommer man till att vid kinesiologi för exempel kan man ställa diagnoser lynhurtigt. Man kan det är allt det här, ikke sant, fortälla vad som fejlar leveren och fortälla varför det fejlar den lever detta här, och man kan fortälla om dina hållningar. Hon berättar att en kärlighetssorg för 12 år sedan har nå gitt dig och så vidare, det där defekt i nyrene. Och det berättar man utan att någon gång ha sett nyren eller kvantificerat något som helst i förbindelse med den. Det var vid att ta en bit i ett stycke gummi eller ta mjölk i munnen eller trycka på ett chakrapunkt vid navlen, och så är det gjort. Vet du det bara? Och du ser all den utdannelsen, den är så belastande, men så har man inte officiellt stöd till att göra det, så man opererar med dessa här tekniker, så gör man det på si. Man har sitt jobb för man ska ha ett levebröd och gör den klassiska fysioterapi, men medan man har patienten så trycker man på den riktiga punkten och får information som är ganska fantastisk. Den är lika fantastisk som den information man får från hinsidig, alltså från de dödes rike. Man vet, inte indirekt, man vet direkt, intuitivt, utan något medium. När du vet vad jag säger, så är det för att du hör jag säger. Vi har ett språk som vi har fälles och vi begriper det. Eller du ser något skrivet, läser det. Det är alltid ett medium. Vi har aldrig direkt allgång till information. Det hör inte människor till. För att vi ser genom väggen. Ni måste gå utanför och se vad som är på väggen. Jag kan inte se genom väggen. Vi måste öppna vinduet eller se genom glaset. Alltså det är begränsat. Dessa klassiska begränsningar i erkännelsen upphör i den sammanhang. Du har lynhurtig, omedelbar, intuitiv och sann, oförfalskad kunskap. Du vet inte vad det ligner. Du vet hur det är i sig själv, som det egentligen är. Tänk och slita genom en utdannelse på 5-10 år för att få en feldiagnos. När du kan lära det här på en weekend och aldrig ta fel. Det är klart att det är fördelaktigt, och det har många insikter med eget fördelaktigt. Därför så lär man sig dessa ting. Man svever hurtigt i himmels, man ser den nya jord, man har glimt av det kommande liv, av de grønne enger, av salighet og frisk vann, og disse paradisiske skildringer er like intense, og de er så farverike som noe du kunne forestille deg i denne verden. Når det her jeg står og sier er sånn alminnelig sludder og sladder omkring det, som du kan lese i det uendelige, altså, men vi er jo litt forskjellige her, og sånn, så vi tar det bare med for å vite hva vi felles om. Jeg bruker det her dette verdensberømte merket her som du kjenner, yin og yang. Du sier det her er sort og det er hvitt, så er det sort og det er hvitt. Nå vet du, jeg bruker bare det der for å illustrere hva den ikke-bibelske tankegang er når det gjelder erkjennelse, for eksempel, og når det gjelder moral eller etikk, hva som er riktig og hva som er galt, hva man bør og ikke bør. At dette er delt i yin og yang, lys, mørke, sannhet, løgn, mann, kvinne, vinter, sommer, og så videre, hele denne balansegangen i naturen, at det er to ting, det er helt sikkert. Så kan man spørre seg selv, passer dette med et Bibels bilde av mennesket? Er mennesket sånn delt og tvetydig? Skyndende før du sier noe galt, det er selvfølgelig helt korrekt. Efter syndefallet er Bibelens beskrivelse av mennesket tilsvarende yin og yang. Det er et minne i et hvert menneske om paradiset. Som Ellen White sier det, det er en lengsel i alle mennesker etter sannhet, skjønnhet, redelighet. Denne lengsel er større eller mindre, og den kan totalt forkvakles, eller den kan utvikles og bli høy og sterk. På samme måte er det noe nedrektig, destruktivt og korrupt i alle mennesker, som trekker mennesker ned, og uten hjelp kan det ikke motstå, og vil til sist destrueres i det. Det er derfor man, Bibelen opererer med en frelsesplan. Da skal man frelse mennesker fra denne tvetydighet, og gjøre dem entydig. Det er Bibelens frelse. Når man frelser i Bibelen, så gjør man mennesket entydig. Man gjør mennesket helt godt og fjerner blandingen av godt og ondt i mennesket. Til sist skal det totalt fjernes, også i, som jeg tror jeg skrev selv, hver fiber. Fysisk i oppstandelsen skal alle spor av forfall fjernes. I dette liv skal alle spor av karakterforkvakling fjernes, og all blanding av godt og ondt moralt sett skal utslettes i dette livet. Det er det frelsen går ut på. Däremot en falsk frelse går ut på at du tar mennesket sånn som det er, med yin og yang da, for å bruke det bildet, og så gjør du det lykkelig innenfor den ramme der. Og det som står her med den här sorte dot här betyr vad betyr det? Att den farve som dominerar den halvdel finnes der, og at det sorte som dominerer den halvdel finnes der, det betegner nettopp det at du aldri kan bli entydig. I yin og yang balansen i beskrivelsen, i den taoistiske beskrivelsen, så er det mer eller mindre sort og hvitt. Det sorte kan dominere veldig, men selv om sort dominerte hele denne sirkel, så ville det være den der lille unntak der med hvitt. Står? Du kan aldri bli entydig. Det kan være mer eller mindre av det ene og det andre. Du kan aldri, hele flaten her kan dekkes med hvitt, men du har altså den der tilbake som er sort. Og det normale er en sånn 50-50. Men så avhengig av alder og psykisk tilstand og kjønn og så videre og omstendigheter og sykluser av forskjellige slag, så varierer altså dette her. Og fikk jeg sagt nå hva jeg skulle si? Nei, det var et
spisefilosofi som bygger på det der.
Ja, det er så mye filosofi også å spise på dette her som det er nesten ikke ender på det, og det er alt for vidt for å ta det med her, men alltid stabilt, riktig. Men det som er stabilt er at det alltid er begge deler, og det er det som er min pointe her. Du kan aldri bli entydig. Och hör nu, det som är säregent i adventbudskapet, när allt det ska genreses som profeten har talat om från fordomstider, är att det ska vara entydigt korrekt. Har du märkt dig att det är en intens förkynnelse av yin och yang i modern teologi? Det är den teologi som är godtatt i världen idag. Den första som kom till den teologiska kännelsen var Karl Barth. Säger inte det nu? Det är också gott att han säger det nu. Men han har skrivit 15 feta bind om detta fenomen. Han satt i sitt prästeväsen nere i Schweiz, i Zürich tror jag det var, och så folket kom till kyrke. Och han satt där med sin bibel. Han kunde inte förstå vad han skulle länge si som präst till en modern man. 1919, första världskrigets slut, och sinnen är förvirrat och tappt. Och så säger han, Guds ord må på en eller annan måte slå mystisk ned, och på en eller annan måte, utan att det sägs något klart i ord om att något är något bör du göra, något annat bör du inte göra, så må det ske en eller annan mystisk upplevelse. Han reste på en föredrag i Tyskland, Sydtyskland sted, på ett universitet, där det satt 300 människor i salen och väntade på Karl Barth, den berömte Karl Barth, en berömd man i de cirkler, skulle hålla det här fina föredrag. Och han stod upp och läste en tillfällig historia från kongeböckerna, och när han var färdig med historien så la han bibeln samman, la den i väsken och tog tåget igen. Och där sa 300 man och sa, vad är det för något? Karl Barth var kommit till en ny erkännelse av att han nyttade inte att säga något. Det är faktiskt helt galt att påstå något i det hela tatt. Det vi gör nu är bara att säga det. Varför nå? Bara om. Eller vilken som helst historia från Aftenposten eller Jeremias eller hvor du finner historien, och hvis den slår ned, slår ned. Ikke spør mig hvor den slår ned, men slår ned. Och när den slår ned är du plötsligt där hvor du ska vara. Plötsligt blir den äkta för dig i den betydning att den har ingen betydning. Det är yin och yang filosofi. Därför kommer för som en lära om rättfärdighet, om synd, om dom, så sticker den klassiska adventismen sig ut, och den sticker sig ut på en pinlig måte i förhållande till all tänkning, nettopp ved att den gör vad? Den säger att nu är det tiden till att sätta toppsten på och makka rätt och göra Guds vilje, och Guds vilje kan utföras i människoliv. Förstår du förskillen på det? Kan du gott se det? Eller ser du det inte? Är du också blivit bombarderad så länge av moderna teologer och världen för övrigt att du kommer att tro något annat? Jag önskar att fortälla dig att motstycket till adventbudskapet är det här, och adventbudskapet det är motstycket till yin och yang. Det finns inte något annat motstycke. Den katolska kyrka har i 1500 år varit ett stort system för yin och yang. Moderna teologi från Lutherortodoxin fram är yin och yang. Evangelisk adventism idag är yin och yang. Ge det ett berömt ord för en man som lagar krusningar i adventistsamfundet för 10 år sedan, som hette Desmond Ford. Husker du han? Någon där husker han? Det var en morsom skapning på en måte, en festlig man, mötte han någon gånger. Och han hade detta utgångspunkt för sin teologi som löd på engelsk: You're always right in what you assert and wrong in what you deny. Du har alltid rätt när du påstår något, men du tar fel när du benekter något. Förstår du det? Det är det som i Grekland heter ett orakelsvar. Det är det som i logiken heter ett paradox. Det är det som ellers heter en vanvittig nonsensuttalelse. Du har alltid rätt när du påstår något. Därför så trodde Desmond Ford på 1844. Varför får någon ha påstått något om det? Men hvis jag kommer som syvendagsadventist och säger att benektelsen av den är falsk, då gör jag en fel. Därmed kan du se bägge delar samtidigt. På samma måte som du säger att det snör idag eller det snör inte, och det är likgyldigt vad du gör idag, du har alltid rätt. Däremot hvis jag säger att det snör idag, punktum, så är det alltså riktigt eller galt det jag säger. Det är sant eller falskt, ikke sant? Jag sticker nacken ut och påstår något, och det är det en adventist gör. Han påstår att något är sånt, och då kan han falsificeras. Man kan gripa in och säga, det passar inte med verkligheten, det adventisten säger. Och adventisten har stuckit nacken ut i många ting. Vi har påstått ting om den moderna världen, om samhällsutvecklingen och så det ena och det andra. Och vi står där blottet och bar, och står till til spott og spe. Og det er vi nødt til å gjøre. Og du kan ta feil. Og da må du innrømme, jeg har tatt feil, jeg har misforstått. Eller det riktige, altså. Men hvis du uttaler det hele tiden i en sånn teutologisk fasong, at du alltid rett når du påstår noe, men det betyr du kan heller ikke benekte noe, ja, så kan du si hva du vil, og du kan aldri fanges av vitenskapen eller erfaringen. Du blir en sånn esoterisk mystiker, en teolog som sitter i sitt tempel og aldri kan fanges i å si noe galt. Er du med på det? Og det er jo den lykkelige situasjonen en teolog har kommet til i dag. Han kan ikke benektes. Du kan ikke motbevise Barth og Brunner og Bultmann og Tillich og en moderne teolog. Det er helt ulasegjørlig. Hvis du spør han om noe, så sier han, ja, det er ikke et teologisk spørsmål. Og så har du det her kjørende.